Ja, Ralf heter jag. Tack för att jag får komma igen. Jag är här med jämna mellanrum, men jag uppskattar varje tillfälle jag får komma och dela lite. Jag hoppas ni uppskattar att jag är här. Kan vi börja där också kanske? Ja, jag tänkte, det är fars dag idag. Så jag tänkte vi kunde tala om ändens tid. Nej, jag skojar bara. Jag vet att jag har hamnat i och talat lite grann om det ämnet när jag har varit här några gånger. Men det är ett väldigt fascinerande ämne. Jag håller med Leif. Jag tror att vi som församling är borta innan vedermödan börjar. Jag tror att det är faktiskt vad Bibeln talar om. Jag tror att det är också de första troende faktiskt höll till den övertygelsen också. Du ser också i Paulus många skrifter så förväntade han sig att Jesus skulle komma just den, eller kanske den dagen rent utav. Det fanns en förväntan bland de nya och han tillrättavisade aldrig de andra lärjungarna. De andra troende eller de andra församlingarna när de förväntade sig att Jesus skulle komma. Så jag tror att det finns belägg för att vedermödan är en del som du och jag inte kommer att vara delaktig i. Det är för ett annat syfte. Det är för en annan grupp av individer och de kallas det judiska folket. Gud har en speciell plan för församlingen, en specialplan för det judiska folket. Så jag tror att Bibeln är ganska klar med det. Så flera gamla testamentliga exempel som jag tror är en bild på att församlingen inte kommer att vara där. Men det är väldigt uppmanande. Om vi bara börjar med en vers där ifrån första Petrus. Som ni ser så finns det lite olika kanske tankeställningar. Det här är inte riktigt med för predikan här. Men jag tycker det är bra att lyfta i alla fall. Första Petrus 3:15 så står det så här. Så detta är inte riktigt med predikan. Men det står så här. Herren Kristus ska ni hålla heliga i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Jag har ett hopp. Bibeln kallar det saliga hoppet. Det är att vi förväntar oss att Jesus kommer med ett uppryckande innan vedermödan. Det är det saliga hoppet för mig. Och det är ett hopp som jag har. Och jag ska kunna ifrån skrifterna förklara varför jag är övertygad om den förhållningen. Så att det som, men gör det ödmjukt och med respekt och ett rent samvete. Så att det som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Men jag tror att det finns, vi kan ha olika idéer om vad som kommer att hända. Men jag tror att vi kan alltid ha ett hjärta av respekt inbördes. Jag håller mig till det här, du kanske ser det lite annorlunda. Men jag tror att det finns alltid mellan bröder och systrar i Herren ska det alltid finnas en respekt för vad vi står. Tror jag. Men däremot så tror jag att inte alla kan vara rätt. Om vi har tre olika uppfattningar så är det antagligen två som är fel. Men det är bara mitt sätt att se det kanske. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man gör det med ödmjukhet, man gör det med respekt och med ett rent samvete. Och jag tror att jag kan stå här med ett rent samvete och säga och dela min övertygelse på det här området i alla fall. Halleluja. Men jag är glad att du är här. Det är lite glesare i raderna den här helgen än vad det var förra helgen. Så ja. Men det är okej. Okay. Det räcker med två. Har jag läst i Bibeln. Två eller tre så är Jesus där. Och det är mer än tre här till och med. Så Jesus kommer att vara här ikväll. Jesus är här. Om du känner dig ensam så vet du att Jesus är här. Jesus kommer att röra vid dig. Jag är helt övertygad om det. Jag tror att Gud har något väldigt härligt för oss ikväll. Det är bara några enkla bibelverser vi ska titta på. Gud är god och han vill tala in i ditt hjärta. Jag tror att han vill uppmuntra dig ikväll. Säg att Gud vill uppmuntra mig ikväll. Det är så mycket negativa saker ute där. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men det är väldigt mycket negativt ute. Alla nyheterna. Om du slår på nyheterna så är det inte speciellt mycket roliga nyheter vi får. Eller? Utan det är olyckor, det är hemska personer som springer runt och gör saker. Men jag tror att Gud vill uppmuntra dig här ikväll. Amen. Halleluja. Gud vill uppmuntra dig med någonting väldigt speciellt ikväll tror jag. Men vi kan bara börja med att be. Vi kan börja med att be, det är alltid bra va? Fader, vi bara tackar dig för den här kvällen. Vi bara tackar dig för att ditt ord är levande. Vi tackar dig för smörjelsen på ditt ord. Vi tackar dig för att du vill komma med stark uppmuntran till var och en av oss. Och kanske hjälpa oss att lyfta blicken lite. Kanske hjälpa oss att se lite större, lite större kanske än vad vi kanske blir tvingade till att tänka småskaligt många gånger. Men jag bara ber dig heliga ande att du rör vid våra hjärtan idag. Tackar för varje person som är här. Om det finns speciella behov, Gud. Jag bara tackar för att din kraft är tillgänglig. För att röra vid oss, de som är sjuka. De som kanske behöver svar på olika saker. Jag tackar för att du vill komma med lösningar. Den heligande, övernaturliga lösningar i Jesu namn. Vi bara tackar dig för det. Jag ber också för dem som är med på YouTube, far. Jag bara tackar dig för att du talar in i deras hjärtan. Tackar för att det finns ingen distans i anden. När vi predikar evangelium så är Guds kraft där. Om det finns ett hjärta som tar emot ditt ord med tro. Jag bara tackar dig för det heligande. Jesus, vi älskar dig och vi bara drar oss nära dig just nu. Jesus, vi bara välkomnar dig. Vi välkomnar din närvaro, Jesus. Vi välkomnar dig heligande. Upplys våra hjärtan idag i Jesu namn. Amen, amen, amen. Halleluja. Vi ska titta lite på olika enkla skriftställen här, men vi kan börja i andra Timoteusbrevet kapitel 1 och vers 9. Amen. Står så här. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut. Och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Han har frälst oss. Vem är det som har frälst dig? Det är Jesus, det är Gud genom Jesus Kristus. Genom det, den gåva som han gav oss i Jesus Kristus så var det Gud som frälste oss. Amen. Det är en stor gåva. Och som alla gåvor så måste man ta emot den. Man kan inte bara veta om det, att det finns en gåva som finns med mig någonstans. Utan en gåva måste man ta emot, eller hur? Man behöver ta emot frälsningens gåva. Man behöver ta emot den för att den ska bli verklighet. Snart kommer jul upp här. Och det finns inga barn som jag vet om. Jag har 5 barn själv. Om jag skulle ge dem presenter så har jag svårt att tänka mig att de skulle bara ställa dem i ett hörn och bara titta på dem. Om jag inte låste in dem så tror jag att de skulle faktiskt försöka smyga sig in och försöka öppna dem någon dag innan faktiskt. Men det är kanske bara vad jag gjorde när jag var liten. Men det är väl inte riktigt lika roligt på julafton då i och för sig. Men Gud säger att han har frälst oss. Han har frälst oss. Om vi behövde bli frälsta så, eller om han har frälst oss så betyder det att vi behövde bli frälsta från någonting, eller hur? Eller hur? Vi behövde bli frälsta från någonting. Och det finns lögner där ute idag faktiskt som är ganska vanliga faktiskt. Det är att goda människor går till himmelen. Om du har tänkt på det så när folk dör och sådana saker. Så är det faktiskt ganska vanligt, men han var en sån trevlig människa. Så är det svårt för människor att kanske förstå att de kanske är borttappade för evigheten. Att deras evighet kommer att vara skild ifrån Gud. Men det är faktiskt vad Bibeln säger. Det är en väldigt allvarlig sanning i det. Och det som vi tog upp här innan också, uppryckandet kommer. Det kommer en tidsperiod och det är för sent för oss. Det är för sent att välja Jesus. Det är för sent att bli frälst. Idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Idag är det en dag som Gud vill att svara på din bön. Idag är frälsningens dag. Men Bibeln är väldigt klar att vi är utan Jesus Kristus förlorade för evigt. Han är den som har frälst oss. Han frälste oss från någonting. Men det finns en övertygelse i samhället idag att goda människor bara går till himlen. Man behöver inte göra något för att gå till himlen. Och det är en lögn ifrån helvetet. Den andra lögnen, som också är väldigt vanlig, det är att det finns inget helvete, eller hur? Så alla på något sätt kommer till något bra ställe efter man dör. Men det är faktiskt inte sanningen. Sanningen är att det finns en väldigt bra plats som kallas himlen. Och det finns en väldigt hemsk plats där vi separerar från Gud för evigheten och kallas helvetet. Det är det du har att välja på. Amen. Det var väldigt vad tyst det blev här. Det var inte meningen att jag skulle skrämma er här. Men ibland så är det bra att skakas om lite, eller hur? Vi har två val. Vad vill du vara? Amen. Vi har blivit frälsta från någonting till någonting. Amen. Så det är inte bara att vi bara undkom någonting utan vi har blivit frälsta till en relation med den levande Guden. Vi har blivit frälsta till en relation med Jesus Kristus, med en himmelsk far som älskar oss. Det är fars dag idag, eller hur? Jag känner bara på insidan kanske lite att Gud ifrån himlen vill ge oss en stor kram. Liksom. Det är fars dag. Bibeln säger faktiskt att allt vad fader i himmelen och på jorden har sin förebild i honom. Jag vet inte vilken typ av pappa eller far du hade i ditt liv. Kanske du har en väldigt jobbig situation med din far. Gud är inte sån. Men djävulen har använt den situationen kanske för att hålla dig ifrån Gud. Eller? Men Gud, den himmelske faren, han som är bara ljus, bara goda gåvor har han. Här får ge dig en stor kram på fars dag. Amen. Halleluja. Kan du hänga med lite här? Det var kanske inte riktigt i noterna här, men det spelar ingen roll. Jag bara känner att de behöver höra att det finns en himmelsk far som älskar dig. Amen. Han älskar dig. Han står bara med en vidöppen famn idag. Han älskar dig. Han vill frälsa dig. Du kanske har känt dig kanske ensam hela ditt liv. Jag vet en dag när jag blev frälst. Jag vet att ensamhet försvann ifrån mitt liv. Du kanske har plågats av ensamhet hela ditt liv. Jag var 11 år när jag sa Jesus kom in i mitt liv. Jesus fräls mig. Jag var på ett härligt ungdomsmöte med två gamla män som spelade dragspel heter jag på svenska. Spelade dragspel, liksom ett riktigt hejdundar ungdomsmöte va? Inte riktigt. Men evangelium predikar, det spelar ingen roll. Det är inte sakerna som vi lägger på runt omkring som frälser människor. Det är evangelium. Kraften är i evangeliet. Kraften är i Guds evangelium. Amen. När du och jag öppnar våra hjärtan och säger Jesus, Jesus, jag tror att du dog för mig. Jag tror att du tog min synd. Då blir man frälst, eller hur? Det är då man blir frälst. Inte för att vi har vissa saker runt omkring och alla och det är flashigt och det är rök och det är ljus och sådana saker. Det kan vara kul. Jag tycker bättre om skogen, men det är ju bara mitt problem. Jag tycker det är skönt. Jag skulle ut och förbereda mig idag. Jag har inget kontor, så jag får liksom gå ut i granskogen och titta efter predikningar. Men jag tror att Gud är där också. Så, men, eller hur? Det är inte de här sakerna runt omkring som vi lägger på och försöker attrahera människor som frälser människor. Det är när de får höra ett klart budskap om att Gud älskar dem. Han sände sin son Jesus Kristus. När vi tar emot den här fria gåvan så blir det verklighet i våran liv. Man kan veta om den här saken. Man kan veta om det här fantastiska paketet. Men aldrig öppna det. Min utmaning till dig ikväll. Jag har nästan kommit igenom hela versen här. Men min utmaning till dig är att du tar emot den här gåvan. Öppna, riv av lite papper ikväll. Riv av det här pappret och säg Jesus, jag vill se vem du är. Var så ärlig med dig själv. Ta reda på vem han är och vad han vill göra i ditt liv. Men folk blir liksom så rädda. Bara, men jag vill inte ha religion och sådana saker. Det handlar inte om religion. Det handlar om en relation. Amen. Amen. Gud älskar dig. Och din himmelske far väntar på och bara ger dig en stor kram här ikväll. Amen. Det står att vi har blivit frälsta. Men han har också inte bara frälst oss. Han har också kallat oss. Amen. Han har kallat oss med en helig kallelse. Som du är här och du har varit med Jesus ett tag. Så betyder det också att Jesus har en kallelse på ditt liv. Jag tror att den första kallelsen är att du och jag ska vara med Jesus. Markus 3:15 står att Jesus kallade sina lärjungar till sig för att de skulle vara med honom. Det är vår första kallelse, att vara med Jesus Kristus, vara med Gud, att tala med honom. Det är därför inte vi kallar det till religion utan vi kallar det till en relation. Amen. Men här står att han har kallat oss med en helig kallelse. Han har lagt någonting på ditt liv. Det är någonting som han vill att du ska göra på den här planeten. Han är inte bara liksom slängde det här i ändens tid. Ja, vi får se hur det går för honom nu. Liksom. Gud har en helig kallelse. Han har en plan för ditt liv. Han har någonting som han vill att du ska göra för honom och med honom. Inte bara för honom. Vi är inte slavarbetare. Utan det är någonting han vill arbeta med dig. Amen. Vi ska titta på andra verser här. När vi tittar att vi går tillsammans med Jesus. Vi lär av honom. Han lägger inte någonting, bara en stor börda på oss och undrar. Och så bara hoppas att det blir bra med Holger Nilsson här nu. Liksom. Han bara lägger en stor säck på honom. Liksom. Bara, var kristen nu. Liksom. Var en fin kristen. Bara jobba hårt nu. Liksom. Amen. Han lägger en kallelse på oss för att vi ska utföra någonting tillsammans med honom. Amen. Halleluja. Han kallar det var och en av er med en helig kallelse. En helig kallelse. Sen kan man ju behandla det hur man vill. Man kan ju ta liksom, någon kan ju ge någonting värdefullt till dig. Och så kan du bara slänga det liksom åt sidan eller någonting. Eller också kan du säga, okej, det är en helig kallelse. Man behöver behandla den på ett speciellt sätt, eller hur? Det är en helig kallelse som Gud har lagt på ditt liv. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut. Amen. Inte genom våra gärningar. Det är inte någonting som du och jag försöker leva upp till. Det är inte någonting som vi försöker inte bli frälsta. Vi försöker inte göra massa saker bara för att få Guds omtycke, eller vad man säger på svenska. Amen. Vi försöker inte lägga till. Nu tror jag att om man har en relation med Gud så kommer det någonting utifrån våra liv. Vi vill göra saker för Gud. Vi vill lägga fram någonting och, som vi kan ge till Gud om man säger så. Men det är inte våra gärningar i grunden som får Gud att välja dig. Amen. Men det finns någonting, på grund av att vi är under synden, så finns det någonting att vi vill om man säger så, tjäna vår frälsning. Amen. Vi såg det med Adam och Eva, de försökte gömma sig och så försökte de sy ihop lite kläder och det gick inte så bra. De här fikonleven krullade upp sig och så blev det inte så bra i alla fall. Det behövdes ett offer. Och för dig och mig så var det Jesus Kristus. Det var Jesus Kristus som dog på korset. Du och jag kan inte lägga till någonting extra och säga okej, nu blir jag riktigt kristen om jag gör de här sakerna. Om jag läser de här listorna, om jag utför de här sakerna fram och tillbaka så blir jag riktigt bra kristen. Men Gud valde dig därför att han såg dig, därför att han älskar dig och han hade en plan för dig. Och han la en kallelse på ditt liv, en helig kallelse som han förväntar oss att vi ska ta emot och bära ut, om man säger så. Genom sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus. Genom sin nåd, Guds nåd, det är att vi inte fick det som vi förtjänade. Amen. Vi skulle fått egentligen hemska saker, men genom Jesus Kristus så tog han bort det. Men det är också hans förmåga genom oss. Guds nåd på ditt liv, det är att det du är kallad att göra, det kan inte du göra. Vad säger du? Det Gud kallade dig till att göra, det kan du inte göra. Det är därför du behöver Gud, du behöver arbeta med honom. Amen. Det är därför vi behöver hans smörjelse. Det är därför vi behöver en helig ande för att kunna göra den kallelse som Gud har lagt på ditt liv. Det är inte bara att vi bara kör på vårt egna lilla race och sen kanske när vi kommer till finish line. Ja, Gud, nu är jag här. Nu har jag gjort allting som du vill att du ska göra. Nej, men Gud vill arbeta med oss. Gud vill vandra med oss. Gud vill ha en relation med oss. Amen. Och det är han som skickliggör oss. Han kallar inte de skickliga. Han skickliggör de som han kallar. Så när Gud lägger någonting på dig, men på någonting på insidan så ligger det, vi känner igen det. Även om det kanske skrämmer oss, det som Gud visar oss. Det som kanske Gud kallar oss att göra. Det kanske är stort, så det kanske känns lite skrämmande om man säger så. Men på någonstans på insidan så känner du igen det. Det finns någonting som säger ja, amen, det här vill jag. Även om det kanske känns lite stort om man säger så. Amen. Andra Timoteusbrevet vers 6, om du bara hoppar upp någon vers där. Andra Timoteusbrevet vers kapitel 1 och vers 6. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen. Det som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Amen. Gud vill att den här gåvan som han har lagt på våra liv och lagt i oss, att den ska flamma upp igen, eller hur? Det finns saker som gör att det kan komma lite dust, vad säger man? Alltså lite damm och grejer som kan lätt trycka ner oss. Men Gud vill att vi ska låta den här gåvan flamma upp igen. Amen. Det som redan finns i dig, står det också. Därför påminner jag mig, låt den nådgåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss är modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens. Det finns redan i oss. Det finns någonting i oss som vill bara kanske sätta oss ner och det kanske finns två diken här kan man säga. Men att vi bara vill sätta oss ner och vänta på att Gud ska göra någonting. Men det är faktiskt så att Gud har redan lagt i oss. Genom att du och jag är frälsta så har han lagt någonting på insidan av oss, eller hur? Den gåvan finns redan där. Vi sätter oss gärna ner och väntar att han ska göra någonting, eller hur? Men det är ju faktiskt så att den helige ande, ett namn för den helige ande är vår hjälpare, eller hur? Det betyder att vi faktiskt behöver göra någonting för att han ska kunna hjälpa oss. Amen. Men Gud har redan lagt det på insidan av oss. Han har inte gett oss modlöshetens ande. Jag tror engelskan använder ordet fruktan där. Han har inte gett oss spirit of fear. Fruktan paralyserar oss, eller hur? Det paralyserar oss. Det hindrar oss från att bara gå med det som Gud har lagt på våra liv, eller hur? Men fruktan kan paralysera oss. Men vi får bryta med det. Men Gud har inte gett dig en fruktans ande. Han gav dig kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Eller spirit of sound mind, I think, säger det engelskan också där. Men fruktan kan paralysera och det kan abortera det som Gud lägger på oss. Det är det som Gud kallar oss till att göra. Det som han säger till oss. Han kan abortera Guds tilltal. Amen. Matteus 11 och Matteus 11. Matteus 11, vers 28 och vers 30. Det är kända versar också här. Gud har kallat oss att göra saker, men någonstans så kan man ibland bli lite trött, eller hur? Jag vet inte, om du har varit på jobbet hela dagen så brukar jag bli trött. Det är samma sak när det gäller Guds rike. Vi kan bli trötta. Vi kan springa på, och vi kan jobba och vi kan göra massa saker. Och vi kan faktiskt bli trötta. Men Jesus säger någonting väldigt fantastiskt som är uppmuntrande, tycker jag. Vers 28 i kapitel 11 Matteus. Kom till mig alla ni som arbetar är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar och för mitt ok och min börda är lätt. Amen. Engelskans, eller jag ska säga Message Bible, här är en ganska intressant beskrivning av det här. Så här. Are you tired? Are you worn out? Är du trött? Är du utsliten? Burned out on religion. Utbränd på religion. Religion kommer att göra det med dig. Det kommer att slita ut dig. En relation är annorlunda, eller hur? Come to me. Get away with me and you'll recover life. Så när vi går undan och tar tid med Jesus, då kommer liv. Johannes 15 kapitel är det. Vi är grenarna på vinträdet, eller hur? En gren kan inte bara springa omkring själv och bära frukt, eller hur? Utan det är när vi är inkopplade med vinträdet som vi kan bära frukt. Och då sitter han inte där och försöker, jag ska bära frukt, jag ska bära vindruvor just nu. Eller hur? Utan det bara kommer naturligt. Det kommer bara som ett flöde av att vingrenen är uppkopplad med vinträdet, eller hur? I'll show you how to take a real rest. I'll show you how to take a real rest. Jag ska visa hur man tar en riktig vila. Det var lite svårt för insidan här. Förlåt. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Det var det jag pratade om innan. Det är en relation. Det är inte bara att vi kör våra egna lilla grejer. Walk with me and work with me. Jag håller på att lära mig att lägga tak och grejer på svenska just nu. Och det är härligt att se män som verkligen vet vad de gör när det gäller hantverk och sådana saker, tycker jag. Det är lika imponerande när man ser riktigt smarta personer eller någonting, eller hur? Folk som vet hur man använder verktyg och det blir bra varenda gång. Det är jag fascinerad över. Ibland så blir det bra för mig. Ibland så blir det mindre bra. Ibland får man arbeta. Men Jesus säger här, arbeta med mig, eller hur? I show you how to take a real walk with me and work with me. Så han vill att vi ska vara nära honom. Var vid sidan av honom. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Alltså lär den oforcerade rytmen av nåd. Eller? Det finns någonting vi kan i oss själva. Vill vi försöka bara trycka på och göra vår egen grej. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Jag ska inte lägga någonting tungt. Den här potatisäcken som jag skulle lägga på Nils Holger, eller på så här, Holger här. Det är inte någon stor börda, och det är inte någonting som är ill-fitting. Utan det är, på någonting så känner vi igen det på insidan. Vi vet att det här är Gud, det här är någonting som han vill att vi ska göra. Amen. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Jag tror jag har lite att arbeta på. Jag vet inte hur du känner, men jag har en del att arbeta på där. Jag predikar kanske mer för mig själv ikväll. Jag vet inte. Amen. Men det är något underbart här som Jesus säger, eller hur? Vi tar hans ok, vi lär av honom. Då finner vi ro för vår själ. Amen. Apostlagärningarna. Jag har ingen direkt titel idag, men jag har bara några uppmuntrande verser, tänkte jag bara. Så han som sköter ljudet, han får ju hitta på en trevlig titel här ikväll, tänkte jag. Amen. Be för honom. Och så apostlarna heter det, va? Apostlarna kapitel 2, vers 17. Väldigt kända verser. Många har pratat om det här. Men jag tror Gud fortfarande vill det här. Amen. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Detta är Petrus som står upp på pingstdagen och proklamerar en profetia ifrån Joel. Profeten Joel. Och det står så här i vers 17. Och det ska ske i de sista dagarna. Jag tror att vi lever i de sista dagarna. Jag vet inte hur du känner. Om man tittar med alla de här sakerna som händer runt omkring oss. Bibeln ger oss väldigt mycket beskrivningar på saker som ska hända. I den tiden precis innan Jesus. Även så som Leif citerar här innan. Matteus 24. Så som det var på Noas tid. Och det finns många saker man kan ta och se att alla saker kommer tillbaka samtidigt. Det är inte bara att en sak sticker upp nu. Inte bara ett tecken som är att det är kanske mycket vulkaner eller någonting i den stilen. Att det är jordbävningar kanske på ett ställe. Utan det är liksom hela planeten bara skakar. Och födslovåndar liksom bara, Jesus kom snart känns det nästan som. Eller? Och det största tecknet kanske inte bara att det är en av de här sakerna. Kanske man ser odjurets märke och sådana saker. Utan det är att alla saker kommer tillsammans precis samtidigt. Det är det största tecknet. För vi har varit tidigare, det var saker då en sak går framåt, en sak händer lite mer frekvent eller någonting. Men just nu är det liksom som alla alarmklockor går av på en gång. Men här säger Bibeln då, detta ska ske i de sista dagarna. Det ska ske i de sista dagarna. Vad är det som ska ske i de sista dagarna? Nu är det Petrus som använder de här verserna 2000 år sedan. Eller hur? Petrus, Jesus dog och han står upp och predikar på pingstdagen. Detta är 50 dagar efter Jesus har blivit korsfäst och dött och uppstått, eller hur? 50 dagar efter står han upp och så proklamerar han här. Låt, det här ska ske i de sista dagarna. Så där börjar de sista dagarna. De sista dagarna har varit i 2000 år. Amen. Enligt Bibeln alltså. Så om det var de sista dagarna 2000 år sedan, vad tror du vi lever i tid? Det är de sista minuterna, sekunderna, eller hur? Utan de sista dagarna. Innan Jesus. Det tror jag. Det är min övertygelse. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Säger Gud. Gud säger det här. Det är inte någon prosperity preacher på något konstigt network någonstans borta i Asien eller någonting. Utan detta är Gud som talar, eller? Det är Gud som talar. Detta ska ske de sista dagarna, säger Gud. Att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Att jag ska utgjuta av min ande. Gud har sagt det här. Jag vet inte, vi kan bli lite... Vi försöker fixa växelse på något sätt, eller hur? Nu ska jag vara lite hård här kanske. Men det är faktiskt Guds idé. Ibland ber vi som att vi försöker övertyga Gud om att han ska sända väckelse. Eller hur? Och nu säger jag tror inte problemet är att vi ber för mycket. Jag oroar inte för det. Utan jag tror att vi ber för lite ändå. Men det är en annan sak. Men ibland så kan vi kan hamna i det här diket att vi ber nästan för att övertyga Gud. Alltså, jag visar en annan versen i Jakobs brev som jag tyckte var lite intressant idag. Men det står så här. Gud har bestämt. Jag ska utgjuta av min ande i de sista dagarna. Över allt kött. Så om du har en fysisk kropp här idag så är du inkluderad. Säg jag är inkluderad. Du kan klappa dig på bröstet och säga du är inkluderad. Gud vill utgjuta av sin heliga ande till, på ditt liv, din familj, dina barn, kanske dina föräldrar. Gud vill utgjuta av sin heliga ande över ditt liv, eller hur? Amen. I de sista dagarna. Så om det inte händer nu så när ska det hända? Amen. Om det inte kommer nu, när har du tänkt att det ska hända tycker du? Ja, låt det bara sjunka in lite, eller? Om inte väckelse kommer nu, när ska det hända? Vi lever i de sista minuterna av de sista dagarna, om man säger så. Om inte väckelse kommer nu så kanske inte vi hinner med det. Det jag försöker säga egentligen. En tanke som jag kanske har... Jag lutar åt det här och du får säga vad du vill. Men det är, jag bara leker med tanken i alla fall. Den kanske största väckelsedagen är efter dagen efter uppryckandet. Om vi förstår de judiska högtiderna så förstår vi också att vedermödan är faktiskt en stor skördetid också. Det är bara att vi som församlingen är inte ansvariga för att ta in skörden just då. Vi ser tre andra grupper som predikar evangelium i den tiden. Det är bland annat änglar som är involverade. Vi har judiska 144 000 vittnen där. Bland annat. Vi har två vittnen som faktiskt kommer beskydda templet och alla möjliga saker. Det är väldigt intensiva saker. Du och jag kan inte resa så som vi har gjort på vanligt sätt då, eller? Vi får ju problem bara med lite corona till exempel. Vi fick ju problem att röra oss fritt och predika evangelium bara genom en sjukdom som kanske inte var jättefarlig. Jag vet att människor dött och folk har förlorat sitt liv. Men det som vi ser i sjätte kapitlet i Uppenbarelseboken till exempel. När det är väldigt mycket människor som faktiskt kommer att mista livet. Om vi tror att livet ska vara fortsätta som vanligt då så tror jag att vi har en lite fel bild av vad Bibeln faktiskt säger. Amen. Men Gud vill utgjuta av sin ande. Jag tror att kväll är en bra kväll. Vilken kväll som helst är bra kväll. Vi börjar få slut på tid. Det är det jag försöker säga. Vi börjar få slut på tid när väckelse faktiskt kan bryta ut. Amen. Time's up, som vi brukar säga på ett annat språk. Time's up. Amen. Vi har inte så mycket tid med er att leka med, eller hur? Amen. Kan ni höra hur det är brådskande? Ja, jag vet att ni är... I'm preaching to the choir, som man brukar säga. Ni är de ihärdiga. Ni är här som här efter en sån möteshelg som ni hade förra veckan. Ni är fortfarande här. Så jag menar, ni är tuffingar om man säger så. Så jag kanske skäller på fel grupp här ikväll. Amen. Men vi börjar få ont om tid. Vi börjar få väldigt ont om tid. Amen. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Era gamla ska ha drömmar. Över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Amen. Amen. Detta är en övernaturlig utrustning som Gud vill ge till var och en av oss. Amen. Han vill utgjuta av sin ande för att vi ska kunna få jobbet gjort, eller hur? Profetera och flöda i andra nådegåvor är någonting som är normalt för en troende. Det ska vara normalt för oss. Det är inte det onormalt. Hade du kunskapens ord? Talar du tungor? Kastar du ut en? Det ska vara det normala för en kristen. Amen. Det övernaturliga är normalt för oss kristna egentligen. Om någon kommer fram och ber om att få förbön för att bli helad och han inte blir helad så ska egentligen du och jag bli mer förvånad. Eller hur? Än om han blev helad. Nu är det jättefantastiskt att Gud botar de sjuka. Förstår mig rätt här, eller hur? Det är bara att vi vänder på saker väldigt gärna. Vi trasslar till saker. Vi är väldigt duktiga på det, människor, faktiskt. Det är inte alltid bra, men jag menar bara säga att det är så det är kill. Vi är duktiga på att trassla till saker. Vi pratar om evolution. Släpper vi med oss människor så brukar det faktiskt gå neråt för oss, eller? Inte uppåt. Det är inte så att vi blir smartare och bättre och får bättre lösningar på allting. Det är vissa saker har förbättrats, men när vi följer våra natur så går det neråt, eller? Amen. Men jag tror att Gud vill uppväcka den här förväntan på att när du lägger händerna på de sjuka så ska de sjuka faktiskt bli friska också. Det är inte för få specialister. Jag tror att vi har velat, när det gäller väckelse, jag tänkte på det idag. Varför ser vi inte väckelse? Jag menar, man får ju börja ställa sig lite frågor där. Har ni tänkt på det? Varför ser vi inte väckelse? Är det så, antingen är det att vi försöker övertala Gud. Gud, du ska faktiskt sända väckelse här nu. Att vi försöker liksom twist his arm. Liksom, okej, du måste göra det här nu. Jag tror att det är Guds hjärta. Guds hjärta är att utgjuta sin ande. Amen. Han försöker, det är inte så att vi försöker övertala honom, utan hela hans hjärta längtar efter att få utgjuta sin ande över människor. Och använda dig. Det står här alla möjliga kategorier. Era söner och döttrar. Det är liksom hela familjen involverad där. Era söner och döttrar, unga ska se syner. Amen. Om du är en ung person här. Gud har ett löfte att han vill ge dig någonting som du kan springa med, eller hur? Om du är ung här, kanske tittar på YouTube just nu. Det bästa livet vi kan leva, det är ett liv där vi tjänar Gud. Amen. Det bästa livet vi kan leva, det är ett liv där vi springer med det som Gud har lagt på våra liv. Att fullfölja den kallelse som vi pratade om i början. Att tjäna Gud med hela vårt hjärta. Det är det absolut bästa livet som du och jag kan leva. Amen. Att Gud får bränna in någonting på insidan. Jag vet, när jag var yngre, man åkte iväg på konferenser och sådana saker. Man var lite rollercoaster Christian, men man lugnar ju ner sig efter ett tag och så blir man lite mer stabil och så blir det inte så mycket gungfly. Men när man är yngre så är Gud får röra vid våra hjärtan och bränna in någonting. Någonting som inte lämnar oss, eller hur? Det är så, de här mötena när man är yngre, när man får möta Gud som inte lämnar oss, att det är någonting som bränns in på insidan. Gud sätter en stämpel där. Sen kan det vara saker som kommer. Livet händer faktiskt. Ja, men de har märkt det. Livet händer. Vi springer på saker. Vi går in i väggar och vi springer fel och vi tar fel beslut och sådana saker. Men någonstans där i de här mötena så har Gud satt en krok i oss. Amen. Så han har någonting att dra in oss med. De här mötena är oerhört viktiga för oss, tror jag, när vi är yngre. Vad är statistiken för folk som blir frälsta i olika ålderskategorier? Runt 80%, 80-85 någonstans, blir frälsta innan de är, vad är det, 12 år eller någonting. Det är sådana jättesiffror om ni har sett dem. Det är väldigt intressant faktiskt. Och ju längre upp i åldern man kommer, desto mindre är sannolikheten att man faktiskt väljer att följa Jesus. Så vi behöver få tag på unga människor. Det står bland annat här. Jag ska utgjuta min ande över era söner och era döttrar. Unga män ska få tag på den heliga ande. Unga män ska, kanske du sitter här ikväll. Du undrar vad ditt liv är, vad det är för mening med ditt liv. Gud kanske vill tala in i just i din situation. Han vill tala in i ditt, han vill ge dig en mening. Han vill lägga någonting på ditt liv som gör att du kan springa framåt, eller hur? Ge dig en vision som är lite större än bara att få ett jobb på någon fabrik och bara leva där. Du kanske sitter där ikväll. Kanske här i rummet. Och du undrar, vad är mitt liv egentligen? Kanske Gud vill ge dig en ny dröm. Kanske ditt liv kanske inte riktigt blev så som du hade tänkt. Kanske blir jättebra, men det kanske känns lite tomt, man vet. Men Gud vill bara dra dig. Han kan ge dig en dröm. Du kanske är lite äldre här och undrar, okej, vad är mitt liv egentligen? Men Gud kan ge dig en dröm. Några exempel från Gamla Testamentet är Kaleb och Josua. De var 80 år, så skyll inte på att du är för gammal med det. 80 år gammal, vad är mitt berg? Ge mig ett berg. Jag var ute och knallade lite i skogen idag, jag blir andfådd. Jag tror inte det är mycket bättre än jag blir 80 år. Men de här männen var bara fulla av tro och sa, ge mig mitt berg. Jag vill inta något. Någonting måste födas på insidan där. Gud lägger någonting på hjärtat. Ge mig mitt berg. Ge mig väckelse. Ge mig det här. Ge mig ungdomar i det här området. Ge mig den här staden till exempel. Kanske Gud har kallat dig att gå till en nation. Kanske Gud vill att du ska göra någonting väldigt stort. Men kanske är det något lite mindre som ingen har bara tänkt på. Men Gud kan ge dig en idé. Gud kan ge dig en dröm. Gud kan ge dig en vision för att nå människor. Amen. Gud vill utgjuta av sin helige ande i de sista dagarna. Över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Amen. Och han sa till Lester Sumrall, han var 50 år. Han hade varit på Filippinerna, tror jag det var. Planterat en hyggligt stor församling runt några tusen medlemmar, tror jag det var. Han kom hem till USA och missions eller Church of Board som hade sänt ut honom tyckte att han var 50 år gammal och finished, om man säger så. Du är för gammal nu, du är 50, så det är liksom bara retirement for you liksom. Det var ju fel sak att säga till den mannen. Han flyttade ner för gatan bara, så byggde han sitt World Outreach Center. 83 år gammal var han, flyttade hem till Herren, tror jag då. Och han gick till nationer, han predikade och han hade tv-kanaler och alla möjliga saker. Kanske, jag försöker bara reta upp det lite. Det är det jag försöker komma till. Att störa dig lite så att du börjar ropa till Gud. Kanske det finns någonting för mig. Kanske det finns någonting som jag kan göra för Guds rike. Kanske det finns någonting som jag kan göra för att se svensken bli frälst. Amen. We're out of time. We're out of time, church. We're out of time. Och kanske Gud vill använda dig för att nå någon till. Kanske det finns någon själ till. Kanske det finns någon granne till som behöver höra om Jesus. Kanske det finns någon person till som du kan lägga händerna på. Och se dem bli sjuka, bli friska. Amen. Halleluja. Och ni är tysta idag. Ni är tysta idag. Jag kanske var tyst också. Om ni håller med så kan man säga amen. Amen. Am I boring you? Trötta ut eller uttråka er? Amen. Jag tror också att jag är väldigt tacksam för, förlåt att jag säger äldre nu, men ni som har gått före. Alltså det finns olika personer som har träffats i sitt liv. Som har gjort någonting för Gud och som har gått före. Jag är väldigt tacksam. Men det finns också ett ansvar för dem att resa upp den nästa generation, eller hur? Jag var kanske i ett sammanhang väldigt länge där man inte kanske tog vara på folk. Utan man var i sin tid, om man säger så, där man bara skulle göra det som jag var kallad att göra. Så man tittar inte på tillväxten. Men jag tror att det finns ett ansvar för dem som kanske inte är 19 längre att resa upp nästa generation, eller hur? Att vi börjar tänka, det finns en attack, tror jag. Vi pratar om fars dag idag. Det finns en attack på att man hugger av mellan generationerna. Så det som Gud startar igen generation tror jag Gud vill att det ska fortsätta. Men vi är väldigt duktiga på att hugga ihjäl saker. För vi släpper saker för sent. Vi tar inte vara på folk som kommer underifrån. Vi är inte så duktiga på det här faktiskt. Är jag för hård idag? Nej. Vi som församling är faktiskt vi skickar ut mycket människor. Utan utrustning, utan att träna dem, utan att uppmuntra dem. Och sen blir förvirrade när de kommer tillbaks. Lite sårade, sargade och lite uppgivna. Och undrar varför de vill sluta. Liksom, habit insanity. Vi gör det om och om igen och ser. Det här kanske går bättre den här gången. Då, liksom. Men det är inte riktigt så det fungerar. Jag tror att det finns ett ansvar. Det står i Malaki. Malaki står det så här. Att han ska sända profeten Elia innan Jesus kommer tillbaka. Vända fädernas hjärtan till barnen. Malakai 4, vers 5 och 6. Jag tar till tid att läsa det. Men han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Jag tror att det finns en attack på att generationer arbetar tillsammans. Att det finns någonting som fortsätter från generation till generation. Amen. Kanske det bara jag som ropar nu. Hjälp oss yngre. Ni med äldre, ni som har gått före, ni som har gjort lite mer. Betydligt mer. Hjälp oss yngre. Hjälp mig och Stefan. Jag kallar mig yngre här själv. Då, men jag håller mig upp till den här sidan. Jag kanske är mitt här. Vet inte. Men ni förstår vad jag menar, va? Det finns unga personer. Vi får börja titta oss runt omkring. Vad är de här yngre som ska ta över efter mig? Vad är det, vem kan jag lämna över till? Vad är det jag har lärt mig i min vandring med Gud som den yngre generationen behöver lära sig? Amen. Hör ni mig ikväll? Det är fars dag idag, så vi bara pratar lite om det här. Amen. Jag är inte så duktig på det här själv. Jag bara försöker tala till mig själv kanske på det här området. Men att vi försöker lyfta de yngre, att vi tränar dem, att vi hjälper dem, att vi visar dem hur ber man, hur studerar man Bibeln, hur gör man en predikan. Liksom vi bara tar det för givet. Okej, så slänger vi upp dem någonstans och så gick det inte så bra. Så blir de lite uttråkade och man kanske inte får till det så bra så man blir lite missmodig och så slänger man in handduken innan man ens har börjat. Men det är dags att vi börjar tänka på de här sakerna. Amen. Och gör bättre. Amen. Första Timoteus kapitel 4. För er unga människor. För mig som ung person. Också en välkänd vers här. Vers 12. Och du som kanske lyssnar på internet just nu. Ingen får förakta dig för att du är ung. Ingen får förakta dig. Ibland så tar vi på oss det själva då, när det inte finns anledning. Men det står att ingen får förakta dig därför att du är ung. De här två breven som Paulus skrev till Timoteus, första och andra Timoteus, det finns så mycket uppmuntran för oss. Om man är deprimerad så är det bra böcker att läsa. Eller på det finns så mycket uppmuntran. Ingen får förakta dig därför att du är ung. Utan var ett föredöme för de troende i ord, i gärning, i kärlek, i tro och renhet. Detta är en ung pastor. Han ska ta upp och kanske tillrättavisa äldre män. Äldre kvinnor. Han ska få ordning på en församling. Han har blivit, Paulus har planterat en församling. Han har satt in en ung pastor. Och Paulus skriver de här orden. Bara, ingen får se ner på det därför att du är ung. Gud har kallat det att göra. Det spelar ingen roll ålder. Gud har kallat det att göra någonting. Då kan du stå rakt lång. Då kan du stå rakt upp och säga. Gud har faktiskt sagt till mig att göra det här. Amen. Det är inte för att jag har alla all the ducks in a row som vi säger. Jag tror att Gud vill hjälpa oss att vi får ordning på ankarna bakom oss. Men Gud har kallat oss att göra någonting. Då kan vi vara väldigt frimodiga i det också. Amen. Fortsätt att högläsa ur skriften. Förmana. Det är ju inte så vanligt att det händer idag, kanske. Förmana, det är mer att vi pratar bara om roliga saker. Happy clappy, kanske. Undervisa tills jag kommer. Försumma inte nådegåvan i dig. Den som du fick genom profetord när de äldste la händerna på dig. Tänk på detta. Lev i detta så att alla får se dina framsteg. Var noga med dig själv och din undervisning. Håll troget ut med detta. När du gör det frälser du både dig själv och de som lyssnar på dig. Amen. Så låt ingen förakta dig. Försumma inte nådegåvan. Det är samma sak som vi börjar med att läsa. Fan into flame. Alltså blås liv i den nådegåva som finns i dig. Försumma inte den kallelse. Försumma inte den nådegåva som Gud har lagt i ditt liv. Utan använd den. Träna dig i den. Och om du ser någon som kanske profeterar lite krokigt så bli inte arga på dem utan uppmuntra dem istället. Jag tror att man är väldigt duktig på att skälla ut sig själv om man säger så. Utan uppmuntra yngre. Uppmuntra de yngre att försöka igen. Du kanske sitter här och du har någonting bultande på ditt hjärta. Och du vill säga det. Men alltså det finns en uppmuntran som jag tror är. Det är väldigt lätt att kväva. Om vi inte är försiktiga med hur vi hanterar situationer. Kanske stöttar någon med någon vision. Någon ung person. De kanske behöver bara praktisk hjälp. De kanske bara behöver lite någon att bolla saker med. Eller? Amen. Halleluja. Nu har pratat en länge kanske. Men vi kan stå upp och så kan vi bara. Jag ska läsa Jakobs brev här också. Men vi kan bara stå upp. Halleluja. Jesus, vi bara prisar dig. Vi bara tackar dig. Jesus, vi bara prisar dig och tackar dig för din nåd just nu. Vi bara tackar dig för ordet ikväll. Vi bara tackar dig för de här skriftställena. Vi bara tackar dig för att du lägger någonting i våra hjärtan, heligande. Be att du stör och uppmuntrar var och en av oss här ikväll, Jesus. Bara söka dig och dra närmare oss dig, Jesus. Vi prisar dig för det. Lebosi talana mashtike berianda. Lechodja talala manja. Halleluja. Du kanske är här och du är inte frågat Jesus in i ditt hjärta. Du kanske inte är frälst, du kanske inte känner Jesus. Då vill jag bara ge dig en inbjudan här ikväll. Den här presenten som jag pratade om i början vill jag bara ge dig, eller om du sitter på internet just nu, så vill jag bara ge dig en möjlighet att säga ja till Jesus. Jag vill ge dig möjligheten att fråga Jesus in i ditt liv, att få frid med Gud ikväll. Du kan gå hem och känna att Jesus har rört vid ditt hjärta. Du kan veta att du är frälst, att du inte längre kommer att vara evigt förlorad, utan du kommer att ha en relation med din himmelske fader. Så om du vill vara med i en bön innan vi går hem, innan vi fortsätter lite, så bara, kanske som ett uttryck för din tro, bara lägg din hand på ditt hjärta och så be med mig. Jesus, vi finns som församling kan vara med. Jesus, jag kommer till dig ikväll. Jag tror att du dog för mig. Jag tror att du betalar priset för mina synder. Jag tar emot din gåva ikväll, Jesus. Jag vill att du blir min frälsare och min Herre. Jag bekänner dig just nu som min frälsare och Herre. Jesus, förlåt min synd. Kom in i mitt hjärta. Gör mig ny på insidan. Gör mig en ny skapelse i dig, Jesus. Jag tar emot det eviga livet nu. I Jesu namn. Amen. Om du bad den för första gången, så ta gärna kontakt med oss. Ta gärna kontakt med församlingen här. Eller om det är någon annan, kanske här inne. Så pratar vi gärna med dig efteråt. Om du bad den för första gången, så tror jag Gud verkligen har gjort någonting i ditt liv. Jag tror Gud har verkligen rört vid dig. Bibeln säger att om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Han är inte längre den som han var innan, utan Gud har förvandlat oss på insidan. Vi har evigt liv på insidan nu. Om du vill så kan du komma upp kanske. Så vi bara läsa här ifrån Jakobs brev. Halleluja. Jakobs brev, som vi ser, kapitel 5, vers 13. Det står så här: får någon av er lida, så ska han be. Är någon glad, så ska han sjunga lovsång. Är någon bland er sjuk, så ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom och smörja honom olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke. Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, så ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni blir helare. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna. Då regnade inte över landet och under 3 år och 6 månader. Sedan bad han igen och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Så han nämnde innan, jag tror att det är Guds vilja att han utgjuter sin ande. I engelskan står det faktiskt: he prayed earnestly, för att det skulle sluta. Men han bad bara en gång för att det skulle börja. Vi tänker ofta gärna, vi måste be och be och be för att Gud ska höra vår bön. Det här är Guds hjärta. Guds hjärta är att han vill utgjuta av sin helige ande. Amen. Amen. Vi krånglar till saker. Jag säger inte att det är bara automatik i det här. Men jag tror att vi gör det svårare. Det är inte jättesvårt att gå över till grannen och erbjuda: kan jag be för dig? Det är inte jättesvårt. Kanske bara lämna av någon enkel gåva. Kanske skicka med Hoppets bibel som de håller på att dela ut. Kanske något litet traktat. Eller kanske bara säga: bara gå och introducera om det är någon ny granne. Jag vill att du ska veta att jag är kristen. Om du har någonting som jag kan hjälpa dig med, så hjälper jag gärna dig. Amen. Väckelse börjar inte. Jag tror att vi har försökt att få in väckelse i organisationer och inte genom människor. Amen. Hänger med på det? Vi försöker att i vårat läge, våran organisation, vi är de som ska föda fram väckelse. Men Gud kommer inte genom organisationer, han kommer genom människor. Han kallar dig. Gud ska utgjuta sitt ande över alla organisationer. Eller allt sitt kött. Allt kött, va? Väckelse kommer genom dig. Det börjar i dig. Det börjar i mitt hjärta. Det börjar när vi fattar att Gud har kallat mig till att bli en väckelsebärare. Amen. Jag predikar lika mycket till mig själv. Amen. Det är lätt att vi bara kanske kör på livet. Livet händer. Vi har barn. Vi har olika saker. Sen förstår att man går igenom säsonger i livet. Men Gud vill utgjuta sin ande över dig. Han vill att väckelse ska komma genom dig. Han vill använda dig. Han vill lägga en vision i dig. Han vill föda drömmar i dig. Han vill bota de sjuka genom dig. Han vill att du profeterar. Inte organisationen som vi kanske är. Amen. Amen, det är självklart, Ralf. Det är självklart. Det är självklart det här. En organisation kan inte profetera. Det är sant. Men det är lätt att vi tänker bara, Gud måste komma i våran lilla box. Han måste komma i våran lilla låda. Om inte Gud kommer genom våran lilla låda så kan inte Gud komma. Men Gud är lite större än våran lilla låda. Och det är därför vi blir så frustrerade när saker inte händer så som du och jag har tänkt. Men Gud vill utgjuta av sin ande, sin heliga ande över allt kött. Över ditt liv. Amen. Halleluja. Halleluja. Father, we worship you. Bara lyft dina händer just nu. Jesus, vi bara tackar dig just nu. Helige ande, vi bara tackar dig. Helige ande, vi bara välkomnar dig just nu. Kilamando sitala damacho de lebeshtike de diasariando. Rimleke dalamasho torolo bocho diataralarianda. Om du talar i tungor så bara be ut högt just nu. Bara be tillsammans med mig. Lebrondo kotalanan gishte te de diribachadaya. Lebrondo koria talanande lecho diataranazia pariandoria. Lebrondo kotorodo bocho di la batagarianda la ragirianda. Rimblegede di bissi taralamando, chodja taralamandi. Gud, vi bara ropar till dem väckes idag. Vi bara ropar till dig Gud om att du ska få utgjuta din ande över våra liv igen. Gud, vi vill att du kommer och vattnar oss och vi kan bära den frukt som du har kallat oss att bära, Jesus. Jag bara tackar dig för att ikväll så tackar jag dig för att det är människor som kanske får en upplivad längtan att tjäna och springa med dig, Jesus. Kanske det är en vision som föds på insida. Kanske det är en dröm, Fader, som du kanske har tappats bort i allt myllret av livet som vi går igenom, Jesus. Bara tacka dig för liv över de här sakerna. Gud, som du sa, gå iväg med mig så kan du få lära känna den här rhythm of grace som comes through me. Librosso kotalana machadila basikere di anda. Librondo kotorodo bochodala masitara di anda. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Amen, amen. Halleluja. Amen.